Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör i samarbete med... fan vad fort jag pratar idag, Mattias.
Ja, jag hör det. Ja. Vi måste så här, fan, vi är ju, det är ju sommarskill.
Jag liksom. Vet, men jag inte. Vet inte varför vi fick som fart. Vi gör det i alla fall i samarbete med Saveland.
Ja.
Saveland som är en sån där man kan gå in tillsammans och finansiera lån. Så att säga. Det är liksom en sån... vad heter det? Crowdfunding-grejen. Peer-to-peer, precis. Vi lånar ut till någon annan som kan ha nytta av de pengarna så får vi ränta för det. Och det är företagskrediter och det är inkassoportföljer och det är lite alla. Men kan man välja om man vill ha bara en påse gott och blandat eller om man vill välja det som man själv tycker passar den bäst. Så det är en kul produkt. Kul när det finns olika sparalternativ. Men har man lyssnat på oss, då har man ju hört det. Det vet man ju om. Så att vårt råd är väl bara att gå in och läs på mer på saveland.se.
Så är det. Och jag tycker, jag är häftigt. Jag provar ju, jag tycker ju att det är väldigt roligt med de ämnena vi snackar om. Till exempel vi pratar fondrobotar som jag kan rekommendera bakåt som vi snackar med Jan om, Jan Wolmesson, för ett antal program sen. Och då måste jag ju prova det såklart. Och likadant nu med, så är, blir man ju så stolt om man har en sponsor som gillar oss och som vill hänga med oss. Och då vill man ju prova det också. Och då är det ju häftigt att se att det faktiskt det har gett den avkastningen som de påstår. Mm. Så att för mig är det ju, och jag kan inte värdera, liksom, de har ju själva sagt att man kanske inte ska lägga alla ägg i samma korg och det har vi tuggat om tidigare. Och det har inte jag heller gjort. Men det är häftigt att se att man drar igång och sparar och sen har det faktiskt gett så bra avkastning. Så jag tycker det är skitkul. Så att gå in och titta, och jag vill också tacka alla för alla frågor som ni skickar in till oss. Och dels det som har gällt Saveland, och alla får svar. Så att vi tar det vidare. Om det är någonting ni undrar kring dem så är det bara att ställa frågan och skicka den till charlieochmattias@gmail.com. Och även andra frågor. Vi har fått jättemycket frågor och det är superkul. Nu vet jag, nu ligger jag ett par dagar efter med några frågor, men alla kommer få svar. Så är det.
Nu ska du fråga mig vad jag har gjort sen sist.
Men du, Charlie, vad har du gjort sen sist då?
Bra svar, frågat. Du, det har faktiskt hänt någonting otippat. Ja, men jag kan bara säga otippat. Jag ska försöka göra den här historien så kort det går då. Min morfar, som jag stod väldigt nära, han är född ute på Björkö. Hans pappa, alltså min morfars far, var sjökapten. Och hans pappa, min morfars farfar, var sjökapten. Och de bodde där ute. Och det här har liksom rörts upp lite på sistone för min lilla syster har börjat släktforska. Och då var de ute där och råkade springa på de som nu har det här huset som min morfar är född i. Och de bjöd in oss till att komma dit och kolla. För de hade precis köpt det bara några veckor tidigare och började röja och renovera och hålla på liksom. Så, och vi har aldrig varit där. Så att jag åkte ut häromdagen tillsammans med mina två systrar och mamma och sådär. Och satt och fikade i deras trädgård och de visade huset. Och man fick liksom, det är mycket så här killgissningar. Här kanske han hade sitt barnrum. Här var det nog köket på den tiden. Du vet så här. Men det fanns ändå gamla bilder vi kunde lämna över. Men nu kommer det fina här. Jag hade i arvet efter morfar fått en tavla av en inte helt okänd konstnär föreställande det här huset, hans föräldrahem som han alltid hade haft, den här tavlan. Och den ville vi ju inte sälja, tänkte jag, utan den får ju vara kvar i familjen. Men nu när vi skulle dit så tänkte jag så här, jag ger den till dem. Alltså så att de får en tavla som föreställer huset som de precis redan har köpt och håller på att renovera. Och de blev ju tokglada, förstås. Det hade jag ju räknat med. Men vad jag inte hade räknat med att de sa, vet du vad, då har vi någonting vi skulle vilja ge till dig. Och då hade de två dagar tidigare hittat i uthuset, håll i det nu, min morfars farfars sjömanskista som han hade när han var sjökapten. Alltså den kistan han hade sina saker i.
Jävlar!
Så den står nu i fotändan på sängen hemma hos mig och pryder sin plats och luktar så här kära och malmedel om vartannat. Och måste ju vara från så här 1850-60-talet, någonting sånt liksom.
Shit, vad häftigt. Var det någonting i den, måste man ju ändå fråga.
Nej, den var helt tom. Den var helt tom, men i ganska gott skick måste man ändå säga. Jävligt otippat, vet du.
Men du, vad fan, ja. kan du inte lägga ut den där bilden? Oh. Kan du inte ta en bild på den och lägga ut den på Insta?
Mm. Ni ska få den. Ja, min fina kista. Ja, men så här, så det var så här, från ingenstans bara hände det så här, bara, jaha, det hade jag inte trott när jag gick upp den här morgonen att jag skulle komma hem med den. Men ja, så är det.
Men du, vad coolt att du ändå säger det. Jag måste bara, ska inte dra någon lång harang om detta, men det var ju så roligt för att när du nämner det här med släktforskning. När vi var på landet här i somras, så ja, det var bara några veckor sedan, så kom en granntant förbi som ofta går förbi och plockar svamp och grejer. Och det var väl, ja, det var när blåbären hade kommit, så det var väl, ja, det var några veckor sedan. Men då, i vilket fall, så började hon prata. Så kom hon in och frågade om vi vill ha en kopp kaffe, och det brukar hon vilja. Och då sa hon så här, ja, men, så här, vad gör du nu då när det, ja, men, i coronatider, de är äldre, hon är 82 år och så här, okay, kan inte vara ute på så där. Nej men jag släktforskar istället för att, en del lösa korsord, och jag släktforskar, jag tycker det är skitkul. Och då hade ju Malin några frågor om hennes släkt. Hon bara, ja men jag rotar lite, kan du bara tala om vad dina föräldrar hette eller något sånt där. Och sen så kom det en fil.
Det brukar man ju klara. Vad ens föräldrar
heter. Ja, det brukar man klara. Och sen så kom det tillbaks en fil några dagar senare. Och då vart ju jag så inspirerad. Och så frågade henne, om du har tråkigt mer dagar, så kan du gärna få titta lite. Så att nu har vi ju fått en sån här GED-fil, heter det. .GED som man kan läsa i alla så här släktforskarprogram.
Mm-hmm.
Så att det slutar med att jag har då tagit hem ett släktforskarprogram och stoppat in de här grejerna. Och det är ju, alltså, jag vet inte vad det är som fascinerar mig, för det är inte så att jag tror, jag vet inte vad jag ska ha svaret till, men jag förstår ju att det är populärt med släktforskning. Det finns någonting i det här som, det är jävligt fascinerande ändå. Mm. Och jag håller på att lista ut om jag ska börja med det själv, för man, hon gav oss lite tips att ja, men så här kan man kan titta kyrkböcker, man kan göra så här, och det finns ju på nätet jättemycket att hitta. Allt gammalt är ju så här inskannat nu för tiden, och man kan logga in med sitt, ja, så där. Men jag har inte kommit dit än, men jag är väldigt, fan, jag är sugen alltså. Det finns någonting i det där. Jag visar mina föräldrar, de tyckte det var jättekul, och ja, det är något kittlande i att veta bakåt något.
Det är ju det.
Vi får se. Men jag förstår att de som börjar med det, att det nästan blir så här, att man blir nog rätt lätt hooked i det. Det så.
Jag kommer ju ihåg när du och jag tog en fika, skitsamma hur det där gick till, men hos Anders Lundin, när han precis hade börjat spela in den här Allt för Sverige.
Ja, just det.
Och han berättade att han hade slutat med Allsång på Skansen och hade börjat spela in ett program där amerikaner skulle komma till Sverige och tävla om att få titta på var deras släkt kommer ifrån. Och jag kommer att jag tänkte så här, det måste vara den sämsta programidén någonsin. Fy fan, vilket tråkigt program. Alltså så här, stackars honom. Är det det, alltså, men man har ändå god minus här. Det låter ju spännande. Ja, det ska bli kul, det ska vi titta på. Och så kom det här programmet. Och det var så jävla bra. Jag var helt hooked på dessa fantastiska amerikaner som sökte sina rötter liksom så här. Ja.
Ja, och de är precis. Ja, men det finns något. Jag förstår de som gör det. Sen ska jag väl också säga att det är ganska, jag tror det tipset jag kan ge, om vi nu ska gå in, det här är dock ingen släktforskarpodd utan en ekonomipodd, och då vill jag ändå ge tipset att det finns en del, för att jag behöver inte nämna några namn, men det finns en del sajter som man prenumererar på där de påstår att man får massa tips, och en del kan ju, man kan också skicka in sitt DNA och sådär, men ett, så ska man nog vara försiktig med hur man skickar in sitt DNA beroende på saker, men det kan man googla. Men också att de där tjänsterna som är ganska, som säkert är rätt bra, man kan få rätt mycket tips ganska enkelt, de kostar jävligt mycket pengar, rent ut sagt. Det är ganska dyra månadssiffror, utan då tror jag att det lönar sig att man köper ett eget släktforskarprogram, och så går det faktiskt att hitta väldigt mycket av de här sakerna på egen hand. Så att man ska vara försiktig där, för att det är lätt att bli fastnar i det där. Och sen landar man och sen ligger hela släktträdet på nätet. Och sen så blir det liksom kvar där. Och det är kanske inte någon fara. Men just att man har en månadspeng som ligger över 100-150 spänn i månaden. Och det kan man göra annat för, tycker jag. Så att,
jag tycker vi stänger släktforskningslådan med en uppmaning. Ja. Om du lyssnar nu och är stor på släktforskning, så kan vi väl göra så att vi bjuder in dig till att vara med som gäst. Eller sitta med. Du får kaffe, vinerbröd och vara med vid nästa inspelning. Om du kan lista ut när Mattias och jag är släkt. Liksom. För alla måste ju vara släkt med varandra. Vi är så här 12 degrees of Kevin Bacon. Så lista ut om vi är bryllingar eller om vi har kusiner med morfäder eller något sånt. Det vore ju roligt.
Ja, precis. Ja, det vore kul. Ja. Det tror jag också kan vara en affärsidé för de som är duktiga på släktforskat. Det tror jag är många som skulle kunna ägna sig åt det. Jag tror att det är många som... jag skulle gärna betala lite grann för att få hjälp och hitta bakåt. Mm. Och kunna lita på de siffrorna snarare än att betala i någon tjänst som man är fast i månad för månad.
Nu är ju detta som sagt en ekonomipodd och vi gick ut i våran Facebookgrupp och frågade helt enkelt våra kära lyssnare vem som hade lust att ställa en fråga eller två. Och de har jag samlat här.
Så att jag tänker, vi kör
från början. Den här ska vi se nu då. Vi börjar från början. Hej på er. Hade varit kul om ni höra hur ni ställer er till kreditkort. Det verkar finnas två läger. Ett som tycker det är en big no-no och andra som tycker att det är fördelaktigt i och med bonusar och deals och återbäring och sådana saker. Det handlar såklart om avgifter och hur man väljer att betala tillbaka krediten, men det hade varit kul att höra er spekulera lite kring det. Tack för en grym podcast. Har lyssnat på alla avsnitt. Jädrar du.
Tackar vi för.
Ja, det brukar och bockar vi för. Vad säger, ska du börja? Var är du? Har du kreditkort själv? Ska vi börja där då?
Ja, det har jag. Och jag kan tycka, vi behöver väl inte, som sagt, vi har ju inga, vi kan väl lika gärna nämna vilka varumärken vi vill, det är Mastercard och Visa och så vidare. Och jag själv använder mig av Klarna, därför att jag tycker det är smidigt när man handlar på nätet. Men då måste man ju förstå att hela Klarnas affärsidé, alltså jag tycker att det är jättebra, för betalar man inom 14 dagar så kostar det ingenting. Det vill säga att jag kan få hem varan, jag köper via Klarna, jag får hem varan, kan titta på att den är bra och att den är hel och att det är som det ska innan jag har betalat, så att säga. Annars så tar ju de ansvar för det. Men deras affärsmodell är ju att man inte behöver betala heller. Man kan ju vänta med att betala. Och det är då det börjar ticka ränta. Så att ett kreditkort tycker jag kan fylla sin... Jag tycker det kan vara skitbra med kreditkort. Och jag tycker det, som i det här fallet, att Klarna är bra. Och det vill man lyssna mer på, så kan man lyssna faktiskt på Klarnas grundare, som jag lyssnade på som sommarpratade här i början på sommaren. Kan vara ett tips att gå in och lyssna på den. På det sommarpratet, helt enkelt.
Kanske en blivande podcast.
Där han inte... Ja, det hade varit skitkul. Och han sticker ju verkligen inte under stolen med att det är så att de tjänar pengar på när folk inte betalar i tid. Det är ju ränta, liksom. Det är ju så de här grejerna funkar. Och är man bara medveten om det och att man har den disciplinen att nu betalar jag innan det börjar kosta någonting, då finns det ju bra grejer med kreditkort. Men erfarenheten är ju att väldigt många, att det är väldigt lätt att man inte liksom betalar då i tid, utan att man känner att det här kan jag vänta med lite grann. Och där är ju, så det är en balansakt när jag sitter och säger att jag gillar kreditkort. Men används de på rätt sätt, så tycker jag att det kan vara jättebra. Men man, fan vad lätt det är, har jag ju sett, om inte minst på alla mina klienter som har kreditkort och inte minst folk som vi har hjälpt tidigare, så finns det ju naturligtvis en stor risk och en fara med det, men har man koll så kan det verkligen vara bra. Så det är mitt lite långa svar på den korta frågan egentligen. Vad säger du då?
Nej, men mitt svar är väl liknande. Det är klart att det är ju jättebra, tycker jag, med kreditkort fram tills det är skitdåligt. Det är ju sällan så halvbra, utan det är jättebra. Och en fördel jag tycker, det är ju inte bara det här som du pratar om, att man kan handla på nätet och sådana saker, att det är smidigt, utan för mig, jag har ju helt slutat med kontanter. Och det är ju lite samma idé som man hade på krogen, liksom, att så länge folk kunde betala med kontanter, då kunde man skuffa undan de pengarna lite var som helst, liksom. Men betalar folk med kort, då blir det ordentligt i kassaapparaten och det blir skatt ordentligt på grejerna. Likadant är det i min privatekonomi. När jag betalar med kontanter, då får jag liksom ingen dokumenterad uppföljning på vad pengarna gått till. Men när jag betalar med kort, då får jag ju färdiga kontolister där jag kan se exakt. Och sen använder jag en produkt som faktiskt Jan Bolmesson, som har varit gäst hos oss många gånger, har skapat och fortfarande driver, som heter Spräkta, där det helt enkelt bara importerar mina korträkningar dit och får färdiga tabeller och analyser och genomgång på min ekonomi varje månad, som säger så här mycket har du lagt på sparande, så här mycket har du lagt på mat, det skiljer sig så här mycket mot förra månaden, fortsätter du på det här sättet så kommer du ha så här mycket när det går i pension, alltså så här skitbra. Och det men kan jag alltså, inte göra.
Jo, men nu pratar
får...
ju du kort. Ja, men nu pratar du ju kort generellt. Men nu menar, alltså här var ju frågan just kreditkort. Är det där du använder dig av, eller använder du av bankkort, eller både och?
Nej, jag använder ett kreditkort, men jag tycker själva kortgrejen är väl det viktigaste här. Sen så har jag ett kort där jag får en bra bonus.
Jo, men kontanter,
och...
Charlie, vad fan, det har väl folk slutat med sen länge. Det är väl ingen som håller på
med kontanter. Jag får ju se ganska många människors ekonomi som kommer till mig, och det är inte så ovanligt att det ligger en hel del sån här övrigt som är bankomatuttag, 600 kronor i veckan, lite snära som man går och handlar i kiosken och grejer för. Och då har man ingen aning om vad de pengarna har gått till. Liksom.
En liten parentes, jag åkte och köpte jordgubbar. Jag och min dotter som är, ja, hon är 16. Mm. Vi åkte förbi en liten ort, Malmköping, i somras. Och sen så var det en kille som stod, eller en gubbe som stod och sålde jordgubbar. Och vi bara, åh vad gott, vi måste köpa jordgubbar. Och då sa jag till honom, så han stod ju liksom helt, ja men han var väl 80-årsåldern. Och då sa jag så här, men kan jag swisha dig då? Så här, nej, det är bara kontanter. Och då sa jag, men jag har ju inga kontanter. Nej, men du har en bankomat precis här. Och det var så han hade tänkt när han ställde sig just där. Så att då, och då sa jag, okej, men då fixar jag det. Och då säger min dotter, åh pappa, får jag följa med och titta? Är det en sån där maskin som det kommer ut sedlar ur?
Du förstår, vet du.
Och vet, hon är 16, hon var helt fascinerad av att det var en sån här, det kom ut sedlar ur väggen. Liksom. Det tyckte hon var skitroligt. Mm. Så att, ja, det säger ju lite om hur länge sedan det kanske var man ändå generellt använde. Men ja, det var en parentes.
Men man kan väl säga så här då, om vi ska gå i andra änden, det som inte är bra, det är ju att om det blir ett sätt att låna pengar, det vill säga att man spenderar pengar man inte har, då är det ju en fruktansvärt dyr låneform. Nästan alla andra sätt att låna pengar, om man nu tvunget ska låna pengar, är ju billigare än att använda de här kreditkort och den typen av funktioner. Liksom. Och det har ju en tendens att bli så för folk över tid, att nu var det sommar och det vart lite extra på byggvaruhandeln där, och då betalade jag inte av hela den här månaden utan vi tar halva nästa månad, och sen hoppsan, det kanske inte blev den här månaden heller, och sen kommer det, står det så här, minsta betalning du behöver göra är 1800, men då betalar jag in det istället för att betala in allt, och sen vips har man när året är slut betalat ganska mycket ränta på liksom tramsskulder som man egentligen inte skulle haft, jämfört med liksom att köpa det man har råd med eller ta ett ordentligt lån på bostaden om man nu ska göra, eller vad det nu är för någonting då liksom.
Ja, precis.
Så det är väl typ där.
Jag är med dig. Jag är helt med.
Sen om man ska ha lite så här, min erfarenhet är också så där, det kommer ju undersökningar varje år, vad är bästa kortet? Och svaret är ju så här att det ändrar sig ju varje år i min upplevelse, att de gör sina driver. Det är någon, du vet, rätt vad det är det någon liksom IKEA där, och nästa år så är det någon bensinmärke som vill att man ska bli medlem där, och sen så är det någon klädklubb som är så att om man är om sig kring så kan man ju hoppa runt och få 1 eller 2% och noll avgift där, men det tar ju bara ett år, sen har de ju tagit bort den där bonusen och börjat lägga på en avgift istället, och då får man hoppa vidare till nästa, så det är jävla många kortbyten om man ska liksom optimera de här bonusgrejerna. Men det är väl många som använder också sån här för att man får flygpoäng, man kan flyga på lite sådana saker, men tycker man det är kul, det är lite som att klippa ut rabattkuponger ur tidningen som folk gjorde för 20-30 år sedan, så är det väl att hålla på och försöka optimera bonuspoäng.
Jag tänkte säga
kort,
det.
Liksom.
Det är väl precis vad det är. Det är exakt samma sak egentligen. Och det kan absolut, jag menar om man ändå ska handla grejerna och att man inte handlar mer, ja det kan väl vara smart om du gillar att resa då, att man kör ett bonuskort med resor eller att man får poäng och sådär. För det är klart att om man ändå skulle handla samma sak så är det klart att man får de där poängen. Det är ju ingen snack om saken. Men det är ju, hoken är ju ofta det här att det blir mer. Och som jag säger, att just att jag nämnde Klarna, man kan nästan tro att vi har sponsrat av Klarna, men det är vi inte. Och jag ser också nackdelarna, men de har ju lyckats verkligen på näthandeln. Det har ju varit deras stora grej att komma in där, och väldigt, väldigt många använder sig av det. Och då, just av det skälet så tycker jag att det är bra. Men jag anser mig själv då att jag inte kommer att handla mer eller så då. Men det är ju fan, det är ingen risk. Och det, jag tänker själv på det. Att fan, nu köper jag väl inte det här för att det gick så förbannat lätt att göra det. Utan det gäller att ha koll verkligen. Så att, men generellt sett så ska man inte rekommendera kreditkort. Utan ja, jag tror inte vi kommer längre.
Nej, det var något balanserat svar. Jag har en fråga som är nästan släkt med den. Vi ska se, den kanske blir ännu äldre, enklare. En av våra lyssnare skriver här att hon är föräldraledig och kommer dra ner sitt månadssparande med som är med några tusen då. En vän tycker att jag kunde betala mer med kreditkortet för att kunna fortsätta spara tills jag börjar jobba igen. Använder det enbart till internet och reseköp och betalar in varje månad idag. Så vi förväntas alltså nu ha en åsikt om att hon skulle kanske då använda kortet bara för att fortsätta ligga kvar med samma fasta månadssparande så man inte börjar minska på sparandet så att det glider på det, utan jag håller mitt sparande, men då kanske jag måste nalla lite på krediten ibland då istället.
Ja, det verkar inte bra tycker jag.
Nej, det verkar ju, det kan vi
väl säga. Därför att låneräntan är ju naturligtvis högre än, alltså, nej, det gör inte så.
Nej, det gör vi inte. Vi betalar inte 18% ränta på låna pengar som vi sen lånar tillbaka, sätter in på ett sparkonto för 2% ränta. Det är ju 16% ren förlust.
Ja, nej, det verkar inte bra tycker jag. Men jag förstår tanken, absolut.
Ja, så det säger vi nej till. Vad skönt, det gick ju fort då. Nu ska vi ta en liten mer filosofisk fråga här. Är du beredd?
Ja, jag är alltid beredd.
Det är fint att vara rik men fult att tjäna pengar. Det är ett gammalt ordspråk som min farmor ofta sa, skriver en av våra lyssnare här. Var kommer det ifrån och kan det vara skillnad från förr och i nutid? Jag kan börja här och säga, var det kommer ifrån? Det har vi ju ingen jävla aning. Det kommer ju från någon farmor här uppenbarligen. Då. Men det får man
jag tänkte säga, ordstäv är ju din grej.
Ja, precis.
Om inte du kan det så...
Nej, jag har inte källa. Då får man höra till Folklivsforskningspodden eller något sånt. Men vi kan ju diskutera. Till att börja med så skulle jag säga så här, alltså, om jag lämnar min egen åsikt här, för man skulle vilja säga så här, fint att vara rik, nej men det är det väl inte, det spelar väl ingen roll hur mycket pengar man har, och det gör det ju förstås inte, men det är ju rätt så till vidare att det anses ju fint att vara rik, och det kan jag ju ge många exempel på, liksom folk som har en fin klocka som kostar mycket pengar visar upp den klockan, och den som har en Porsche har ju tendens att parkera den framför restaurangen, medan den som har en Saab som ryker brukar ställa den bakom restaurangen. Liksom så här. Och vi bedöms ju på det märkeshandväskor och så vidare. Så att har man pengar, då brukar man ju vilja visa upp det. Att pengar innebär status. Det kan vi väl ändå vara överens om. Att så tillvida
är det ju
fint att vara rik då.
Ja.
Och sen så skulle jag nog vilja hålla med även om det andra
påståendet. Ja, alltså precis. Fint inom situationstecken.
Ja, precis. Men då kan jag också hålla med om den andra, och det är här paradoxen kommer då, att det är fult att tjäna pengar, det vill säga att om det är någon som har fokus på det handlar mycket om att tjäna pengar, eller nu ska jag se till att bli rik, det är viktigt för mig att se till att bli rik, att det är fult. Man skulle säga så här, Mattias, han är en gniden jävel, eller han är ju snål, så att du vet, det handlar bara om pengar, han ska ha betalt för köttbullarna när man kommer dit och äter, alltså så här, ja, du vet, det så att jag håller även med om det, att vi lever i en kultur där det är nog fult att vilja tjäna pengar. Liksom. Och då är ju det en väldigt intressant paradox. Man ska alltså ha dem i överflöd, men man får inte säga att man försöker skaffa dem.
Nej, men sen tror jag många upplever att det är fult. Och det är till och med så här, nu är du, hej mamma, för jag vet att mamma lyssnar alltid på alla våra poddar. Vi hade en diskussion här om dagen. Där vi pratade om någon som hade köpt en lägenhet och sålt den och gjorde så mycket vinst. Där hon störde sig på att det liksom, att det kändes oförskämt egentligen. Att det är inte okej att man kan köpa en bostadsrätt och sen 5 år senare har tjänat en massa pengar på den. Och i hennes värld så tycker hon, det är för att det är bara de som har pengar, det är så orättvist, det är för det är bara de som har pengar som kan köpa en. Och att hon upplever då att det är inte okej, liksom, för att det gagnar bara de som har pengar. Och jag tyckte inte så. För jag tycker också att har man tagit sig risken och modet att komma dit, att man har börjat köpt, så tycker jag att det är väl härligt att alltså det är en marknadsekonomi. Det får vara som det är, liksom. Och där krockade vi ganska mycket, men egentligen så har vi samma grundsyn att det är lite, alltså för de som redan har mycket pengar ska kunna tjäna ännu mer och så här. Det är lite synd, självklart, men det måste ju ändå få vara så. tänker jag. Men jag tror att den här med att det är fult att tjäna pengar, så tror jag också att, ja, jag känner igen det där, alltså väldigt väl. Och ibland kanske det är lite fult, eller att det finns inte alla som har chansen till det. Det köper jag, men samtidigt så måste det ju ändå få vara så att man tar risker. Det är lätt att tycka det nu så länge bostadsmarknaden har gått upp, men vi vet ju också att det kan komma andra situationer. Vi vet inte vad som händer i höst på grund av corona och sådär. Och då, om man skulle göra en motsvarande förlust på lägenheten, så är det ingen som säger någonting. Men gör man vinster så kan det kännas lite fult. Så att, ja. Är du med på vad jag menar?
Jag är med på vad jag menar. Jag har två reflektioner. Den ena är väl att man skulle kunna utmana din mamma då och säga att den, alltså att potatis, om man planterar potatis, då när sommaren har kommit en bit, då har det blivit fler potatisar. Mm. Och då undrar man, är inte det lite oförskämt mot de som inte har någon potatis? Att potatisar blir fler? Ja, det är liksom, eller den som inte har någon mark att sätta potatis. Kan man skämmas då om man är potatisbonde? Det är lite samma effekt som att säga att den som sätter sina pengar i arbete får fler pengar. Det ska man skämmas över, för det minns han inte alla som har. Så är det väl liksom med allting. Så det är en lite konstig tanke, men det är väl det här med att det är fullt tjäna pengar. Sen skulle jag vilja säga så här, på en marknads, liksom så här, ekonomisk perspektiv. Det här tycker jag många missar. Så måste det ju vara så att det lönar sig för de som har pengar att sätta de pengarna i arbete, det vill säga att ta risker. För att om det inte hade varit någon skillnad, om du hade haft 1 miljon på kontot och sen så hade det inte, de hade kunnat stått där och bara stått där, då hade du fått 2% ränta. Eller så hade du kunnat investera i att öppna en restaurang som anställer 4 ungdomar och som betalar 4 miljoner skatt per år och se till att bostadsrättsföreningen får hyra ut en lokal. Det vill säga, du sätter pengarna i arbete. Den skapar en massa arbetstillfällen och skapar skatteintäkter och den skapar liksom marknader runt omkring. Om det också bara gav 2% ränta, med allt det jobbet det innebär att driva restaurang och för övrigt allt den risken det innebär att det blir corona eller något annat och ingen kan gå och käka, ja, men då skulle ju ingen sätta sina pengar i arbete. Det måste ju alltså ge mycket, mycket mer för den som är rik att sätta pengarna i jobb än att bara ha dem liggande. Annars så stannar ju Sverige. När vi säger så här att vi är viktigt att hålla ner arbetslösheten, då handlar det inte om att Stefan Löfven ska skaffa fler hembiträden. Det är ju inte, han kan ju inte skapa några arbetstillfällen. Det är ju genom att få de som har pengar att fortsätta satsa och få folk att våga starta företag, få folk att våga anställa människor som kommer antingen kommer hit från andra länder eller som kommer ut från skolan. Liksom. Och den riskvilligheten måste ju löna sig. Det är liksom inte en filosofisk fråga, det är en ren matematisk fråga. Om det inte lönar sig att ta risker, då är det ju ingen som tar risker, tänker jag. Men om man har man inte pengar, tänker man inte så. Då tänker man bara, de är gnidna jävlar, de gör liksom miljoner här på något stort bostadsprojekt. Ja, men annars skulle det ju inte byggas några hus som vi kan bo i om inte det var någon som tjänade på. Då får ju gå tillbaka till så här sovjetsamhälle. Där...
Ja, ja, nej, men, precis, nej, men vi är helt överens. Och det egentligen mamma menar är ju för dem som inte har den där första, en potatis kanske alla skulle kunna skaffa sig, men det är ju de här första pengarna som är tufft om man är ung till exempel, eller om man är ensamstående. Så jag förstår ju hennes tanke. Men det här är ju också, men det är kul, det var en kul fråga. Jag vet inte om vi gav något svar på den, men jag tycker ändå att det där är intressant. Det finns någonting i den där sägningen eller det där ordstävet som är intressant faktiskt.
Men frågan här, spaningen här från brevskrivaren är det någonting som ändrar sig över tid? Upplever vi att det är annorlunda idag än vad det var för 20 år sedan? Eller liksom upplever vi att det är samma eller liksom marginell skillnad?
Nej, men jag tror att vi går mer mot att det är mindre fult ändå, tror jag. Jag tror att många är mer drivna idag, det är mer jaget före laget. Jag tror inte att det är mer, vi går mer åt det här Amerika, vi behöver inte skämmas lika mycket för att säga att det går bra. Jag tror att vi har kommit ifrån den här 70-tals, liksom 60-70, att det var verkligen fult med pengar och den här liksom, jag vet inte om jag säger fel, om jag säger vänstereran, men lite så ändå. Jag tycker ändå att jag upplever att det lite har ändrats över tid, att det är mindre fult
att tjäna pengar. Jag skulle också säga, jag håller med dig, och jag skulle också faktiskt säga att det finns den andra trenden också, att det är lite mindre fint att ha pengar. Vi brukar ju säga att på 80-talet då var det mest status du kunde ha, var en mobiltelefon i guld. liksom. Mm. Idag är det ju att ha skägg och surdegsbaka och vara hemma med sina barn liksom.
Exakt.
Så att jag menar, just nu prioriterar ju vi, statusmässigt är ju tid en större statussymbol än pengar är. Nu är det kanske en del av samma valuta på sätt och vis. Man visar att man har så mycket pengar så att man till och med kan unna sig stå långkoka istället för att sitta i på Essingeleden i köer. Men det är ändå en tendens att vi blir inte lika imponerade av den som har den största hem- och bioanläggningen. Vi blir lite mer imponerade av den som faktiskt liksom har tiden till att liksom, ja, vara ute och promenera.
Ja, nej, men så är det. Men då, precis. Ja, men så då är nog vår det är nog att det har tänkts åt båda hållen. Det är mindre fult att tjäna och det är mindre fint att vara rik. Det måste väl vara så, va?
Ja, det är våran spaning i alla fall, tycker jag.
Ja. Är det någon som har några mer åsikter? Det här var intressant, tycker jag. Ja. Alltså, är det någon som har några mer åsikter kring det här och tycker vi är ute och cyklar, så mejla oss gärna. Det är kul, tycker vi.
Mm. Vi tar upp fighten.
Jajamän.
Du, nu har jag en sån här... Ja, den här skulle vi kunna ha gjort två program om, men vi provar.
Ja, prova.
Starta eget företag i ämnet här, då. Och frågan är, ur ett ekonomiskt perspektiv skulle vara intressant att höra från er, det vill säga oss. Hur ska man göra för att kunna leva på det? Ska man börja på heltid direkt eller ska man smygstarta? Är pengarna värda tiden eller måste man lägga ner så pass mycket tid på ett eget företag som alla säger? Hur får man ett företag lönsamt direkt? Hur lång tid ska man räkna med innan det blir lönsamt? Lite sådana tankar. Här är någon som är sugen på att starta eget och undrar om det inte är liksom snabbbiljetten till rikedom eller om det är så tufft som alla säger.
Vad säger? Jag skulle säga att jag hugger direkt. Mm. Eftersom jag bara har varit egen företagare, har knappt varit anställd. Jag var det några år när jag var 20, sen har jag ju bara varit egen.
Mm.
Och det ligger mig varmt om hjärtat och jag önskar att vi blir ännu fler företagare i landet och småföretagare. Jag älskar det. Men min erfarenhet är att man måste ha tålamod. Alltså, det tar tid. Och jag är lika säker på att lika lång tid som det tar, så jag är helt övertygad också om att har du tålamod och du kan hålla ut, så kommer du också lyckas. Man kan springa på några sådana här snabba klipp och man kan komma in på rätt affärsidé. Man kan alltid ha tur eller det kan vara rätt förutsättningar. Men om man skulle generalisera så skulle jag säga att jag tror alltid att det lönar sig att starta ett eget företag så länge du har tålamod och låter det ta tid. Det kan ta 10 år innan det är lönsamt, och därav då så är ju också svaret på att det kanske är så att du måste smyga igång för att du ska kunna klara det. Du kanske behöver börja på söndagkvällar eller på helger eller på åtminstone jobba extra parallellt under en period. Sen är det självklart skillnad på olika branscher. Vissa kan vara lättare och vissa, jag menar, ska du jobba och du tänker att du ska starta som börjar jobba som målare, så måste du ju måla för att kunna dra in pengar. Så att det beror ju naturligtvis på vad det är. Men även där så tror jag att man måste ha tålamod och man måste låta det ta tid. Tro inte att man kan göra några snabba pengar. Det är väldigt få som kan göra det. Men däremot så är jag säker på att har du tålamod så kommer du också lyckas. Det är min känsla.
Ja, men då tänker jag också då att då blir ju mitt råd lite så här, ja, lite så här, bita mig själv i svansen här och säga det, att så tror jag absolut att det är som du säger, eller det är min erfarenhet också, men tålamodet här är ju det viktigaste. Så därför skulle jag säga att starta företag för att bli rik, det tycker jag är en dålig idé, därför att då kommer du inte ha det tålamodet. Utan jag skulle säga, börja tvärtom, starta ett företag därför att du är så sugen på att göra någonting. Du brinner för att göra det, eller du är intresserad av att lära dig mer om det, så att du är beredd att göra det för en ganska dålig timpenning, både 1, 2 och 5 år, och eventuellt om det går bra så kan det dessutom bli mycket pengar på det. Men jag tror inte så många har uthålligheten om det är pengarna som driver den, utan det är nog mer friheten att kunna välja arbetstid, inte ha en chef som berättar vad man ska göra, utan kunna få styra efter eget huvud, att kunna få fortsätta lära sig och testa nya grejer. Det är nog mer de faktorerna än att man tänker så här, timlönen är så jävla mycket bättre på att driva eget. För nu, du driver bolag som går bra och jag driver bolag som går bra, men skulle vi räkna ut timpengen, det är ju typ nu man kan börja säga att liksom efter 20 år att man på riktigt har fått någon genomsnittslön som har varit schysst för den tiden man lagt in, skulle jag påstå. Liksom.
Mm. Nej, men det är precis. Och jag skulle nog säga att horisonten 10 år i alla fall är. Och på tal om det så kan man också då, nu, jag har lyssnat på mycket sommarprat, jag tycker det är superkul. Mm. Förra veckan så var Mårten Lorentzon en av dem som snackade, som är grundarna, en av grundarna, var han och Daniel Ek som startade Spotify. Mm. Och han pratade om sin resa, han pratade väldigt mycket om entreprenörskap. Och det kan jag också rekommendera er som är intresserade av just den här frågan med att starta eget och sådär. Sen är det ju lätt för honom att säga saker när man har lyckats bygga upp världens största streamingtjänst på musikstiden. Men hur lång tid det tog är jävligt intressant. Så att det kan jag rekommendera. Han pratar just också mycket om det här med tålamod och ha tid och att liksom, det är tufft som satan. Sen kan ju inte alla förvänta sig att bli miljardärer på det sättet som de blev. Men det är nog inte grejen i det här riktigt. Utan det är som du säger, man måste vara sugen och då ska man nog kan man försörja sig på sitt egna företag, så är ju det en otroligt härlig känsla. Mm. Och till och med kanske liksom försörja några andra, som du säger, som kan skapa arbetstillfällen och sådär. Mm. Det är ju jag otroligt stolt över att ha kunnat gjort genom åren. Så att, gott nog. Men det är bara ett bra tips. Mårten Lorentzon heter han, sommarpratare förra veckan.
Då ska jag komma med, lyssna. Det ska jag verkligen göra. Jag ska komma med två tips också då. Två saker som jag tror att man antingen behöver gilla eller bestämma sig redan innan man startar företag för att man ska lära sig att tycka om. Och det här tycker jag de flesta missar. Det ena, att börja med nummer två på listan, silverplats. Ekonomi. Du kommer, alltså företagande är ju att göra saker på dagarna, men att sen kunna sätta sig ner på kvällarna och läsa siffrorna och börja förstå och vara intresserad av sin resultat- och balansräkning och lista ut nyckeltal, lista ut genomsnittlig betalningstid på kunder, lista ut genom att man vrider lite i affärsmodellen där, så får man ett annat resultat där. Om man är ointresserad av det och tror att ekonomi, det är någon typ av påse med kvitton som man ska kasta in till en bokföringsfirma och sen somna om, då tror jag då är jag övertygad om att man aldrig kommer bli rik på sitt företag, utan du måste ta dig an att tycka att det är intressant och spännande spel. Du kan inte spela fotboll och inte ha koll på hur du ligger till i tabellen liksom, om du ska bli någon Zlatan. Så det är på silverplats, men på första plats, på guldplats, som du behöver antingen tycka är kul eller bestämma dig för att börja tycka är kul, det är att sälja. Att sälja, att skaffa kunder, att prata med kunder, att lista ut hur man kan få kunder, att ta feedback från kunder. Om du sitter och är lite fisförnäm och tänker så här, nej men jag är ingen säljare, jag vill inte hålla på att sälja på människor, utan du tänker att du ska sitta sånt på någon drottningtron och vänta till att kunderna ska komma och be om att få handla hos dig, då är jag övertygad om att du inte kommer bli rik heller. Man måste tycka att det är kul att göra affär och vara beredd att kämpa och lägga in det där lite extra för att få kunden att förstå. Om inte du kan tala för din vara och tycker att det är jävligt bra och spännande, då kommer du aldrig komma igenom det bruset som är där ute mellan alla människor som gör det ena eller andra. Så att jag har sett människor som är riktigt duktiga på sitt hantverk oavsett vad det är då, men som ändå inte tjänar några pengar därför att man är ingen sugen på att sälja om man är ointresserad av ekonomi.
Nej, och för att fylla på där då, så tycker jag också att var heller inte rädd för att gå ihop och göra. För det kan ju vara så att man inte är den där säljartypen. Man kanske faktiskt, jag menar du och jag, om vi skulle starta ett företag så skulle vi nog hitta våra ganska givna roller. Där det är bättre att du skulle ta hand om vissa delar, till exempel säljet tror jag. Och vi sådär. Så att jag känner också att var inte rädd och dela. Det är klart att man ska vara försiktig när man tar in kompanjoner och man börjar skriva kompanjonsavtal och sådär. Men man kanske inte har allting själv, men däremot så kanske man har en kompis som brinner för samma sak. Och jag tror att var inte rädd för att ta in. Det är ju mycket, mycket bättre att vara två stycken som delar på någonting större än att sitta själv med en liten del. Alltså det gör ingenting. Jag menar, tar man in en eller två eller tre partners som gör att det här kan bli 5 eller 6 eller 7 gånger bättre, så är det ändå en bättre ekvation i slutändan. Så att det tycker jag också då, om man nu känner att vissa bitar klarar inte jag som kommer behövas. Ja, men det finns fler. Det går att hitta, finns ju massa forum överallt och man kan gå på olika företagskurser och företags, liksom haka på olika sådana här träffar, organisationer och ja, det är mitt tips också. För att vissa grejer kanske man inte kan, vissa företag kanske man måste vara fler för.
Absolut. Jättebra. Det var väl bra. Ska vi nöja oss där?
Vi har ju några fler frågor, men vi hinner, alltså vi, det, ja, men vi, det här är ju skitkul. Ja. Vi får ta fler. Vi får helt enkelt, det här är otroligt roligt. Fortsätt att skicka in frågor. Sen har vi lite spännande ämnen, kan vi våga ut. Vi har en otroligt intressant gäst här nu i kommande podd. Det ska bli jättekul att träffa henne. Jag ser fram emot det. Så att ja, det ska bli spännande.
Vi säger inget mer om det, men om man har ett sånt liv att man lyssnar på det efterhand, då kan man ju bara ligga kvar i hängmattan, så kommer ju nästa avsnitt med den spännande gästen nu liksom.
Ja, precis. Ja. Men lyssnar man nu så får man vänta en vecka.
Ja, så är det.
Säga.
Så är livet.
Så är livet.
Du, vi får i alla fall vänta
en belöning, eller vad heter det? Det är ditt favoritämne.
Så är det. Men vi får ju vänta en vecka innan vi får hänga igen i alla fall. Så är det.
Ja, så är det. Ja. Men det fixar vi.
Det löser vi.
Vi har ju klarat det i några veckor tidigare, så ska vi klara det.
Vi provar i alla fall.
Ja, du, kan vara härligt att träffa dig.
Tack detsamma. Kram till alla er som har varit med och lyssnat, och kul att ni skickar frågor. Vi lovar att vi ger oss på frågelådan igen så fort ni fyller på den.
Ja, härligt.
Tack för idag.
Tack för att du lyssnade. Hej hej.
Hej då.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.